Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu är det äntligen dags
för
avsnitt 211 av Skilsmässopodden.
Så här, några av mina vänner som jag har känt länge, typ 25 år, som har varit tillsammans i 25 år också, ska nu gifta sig i helgen. Jag känner mig så här, som att jag har fastnat i rollen som skilsmässoguru.
Ja, förstår det.
Det är bandet, så det är en grupp vi har på så här, vad heter det? Facebook liksom, så alla, åh grattis, vad kul. Och jag känner att jag kan inte skriva någonting för det blir så fel.
Skilsmässopodden, gratulerar. Ja, man bara lurar.
Ring mig sen.
Man lurar dig bakom knuten.
Men, och jag tycker det är så synd, för jag vill verkligen, jag tycker att det är roligt och jag hoppas att det vi gör inte leder till skilsmässor, utan att folk antingen får lyckliga skilsmässor eller funkar ihop,
ja.
Vilket man ju helst vill.
Jag menar, jag är ju emot äktenskapet faktiskt egentligen då som princip. Jag tycker, eller inte emot, men jag vill inte själv
gifta
vad ska
dig.
Säga?
Nej, du vill inte
Nej.
Gifta
och
jag,
Nej, tror, jag tycker att jag har frågetecken kring det, men jag gråter ju på bröllop och tycker att kärleken är så vacker.
Absolut. Ja, oavsett
man är full av motsättningar.
Ja, oavsett om man gifter sig inte. Man vill att folk ska vara lyckliga tillsammans om de vill vara tillsammans. Punkt.
Eller ensamma om de vill det.
Ja, men vi ska prata om andra saker idag. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om gnäll. Så att om du är en gnällare, då ska du se upp. Och vi ska berätta varför. Mm. Vi har en lyssnare som dejtar på Tinder. Är besviken på de napp hon får. De verkar bra först, men sen så händer något. Ett till lyssnarbrev. En kvinna som har en man som så fort hon ställer lite krav så går han ut i förrådet. Ja. Och sen tiger han i 2 dagar. Det där behöver ju naturligtvis lösas. Vi pratar också om, kan man ha gott samvete trots att man till exempel har varit otrogen? Och hur ska man hantera sin sorg och bitterhet som övergiven?
Mm.
Du, vi måste ju prata om vår konferens.
Ja.
Jag och Magnus då. Jag riktar mig nu till lyssnarna, som jag tycker ska göra precis samma sak.
Ja.
Vi var ju på konferens i helgen, och det har vi varit ganska många gånger, du och jag. För dels har vi ju böcker ihop, och vi har podden ihop, och andra jobbsaker ihop. Men eftersom vi då också, då åker vi bort på konferens, och så pratar vi om de sakerna och planerar och så vidare. Ganska så ordentliga dagordningar. Och sen så... Men vi pratar ju också då om relationer. Och det är den här delen som jag tycker att man ska sno. Tjejerna på jobbet, nu vill de också ha konferens med sina män.
Utan att de har ett business ihop.
Precis.
Ja, men det går ju.
Och jag tänker att det är väldigt bra att lite mer strukturerat tänka på vissa frågor kring hur man har det ihop. För något år sedan så hade ju du en konferens där vi pratade mycket sen också om då, vill vi bo ihop framöver eller
precis.
Inte?
Ja.
Kom fram till att vi inte skulle det.
Ja.
Kanske att det blev, kanske att vi hade tänkt, ja men det ska vi nog, nej vi kom fram till att vi inte skulle bo ihop.
Precis.
Det kom vi väl fram till den här gången också.
Ja, tycker vi kom, ja, vi kom till en annan slutsats, att vi i alla fall skulle vänta tills vi inte hade barn som bodde hemma eller ens riskerade att flytta hem igen.
Ja, just det. Så där som unga människor kan göra när det tar slut och sen så, ja, de har ingenstans att bo och så kommer de hem något halvår eller år. Och då ska vi kanske inte bo ihop under den tiden. Men några saker som jag tänker att man som par kan ta upp, och jag menar det kan vara om man går ut och äter en kväll eller vad som helst, men att man bara ägnar varandra den tiden. Det kan ju vara sånt här som liksom, vad vill vi ha mer av i tillvaron? Mm. Eller vad vill jag ha mer av i tillvaron som du skulle kunna hjälpa mig? Ja. Och vad vill jag ha mindre av i tillvaron och sådana här saker?
Ja, men jag tror också att sånt är viktigt. Och jag tror också att det är viktigt att man faktiskt planerar sin framtid tillsammans.
Säg hur du
tänker. Jo, jag tänker så här att dels så har man ju en egen så här, framtid att tänka på. Så här vill jag att mitt liv ska vara. Och att man tar det med varandra, att man pratar om det med varandra. Och ser till
hur man
att, så här,
själv ser sitt liv.
Ja, exakt. Mm. Och ser hur mycket kan vi göra gemensamt och hur mycket ska vi göra på egen hand.
Men vet du vad jag tror?
Nej.
Jag tror att väldigt många, eller för många, kanske inte har egna drömmar, utan att man nästan det är det som jag tycker det blir lite otäckt i vissa typer av förhållanden, att man nästan har slutat att vara en egen person, så att man bara söker liksom den gemensamma möjliga fåran, och att det kanske heller inte finns någon egen fåra, då blir ju livet lite för fattigt. Så det kanske man också ska tänka mer på, vad vill jag som person, för det bör det finnas utrymme för i en relation.
Det var precis det jag menade.
Ja.
Jo, men att man, om man gör det, om man ska prata om framtiden, då måste man ju utgå ifrån vad man själv vill först.
Jo, men du bagatelliserar detta händer.
Nej.
Att man inte har den känslan för ett eget liv.
Ja, men så här, vad jag menar är så här. Om du verkligen säger så här, nu ska vi åka på konferens. Nu ska vi bestämma de här sakerna. Och så säger man då så här, vi ska prata om vår framtid.
På dagordningen står det.
Ja, på dagordningen. Mm. Då ska du tänka ut hur du vill ha livet och du tänker ut hur du vill ha livet. Och så kan man se sen så här, det här kan vi göra ihop. Eller det här synkar och det här måste jag göra på egen hand. För jag vill, det är det jag menar, att jag tycker att man ska komma fram till det. Att det är okej att ha egna drömmar. Det är okej att göra saker på egen hand och vilja ha en egen liksom, riktning någonstans. För det går fort, alltså, om man vet om det, då är det mycket lättare än att man går omkring och gör avkall på saker och skippar sina drömmar. Och som du säger, så här, bara glider ihop i någonting där man inte vill vara. Det är just för att undvika det som jag tycker att man ska göra, de här tydliga planerna, eller liksom riktningarna.
En sak som vi inte kom fram till, det var, vi ville ju göra en bucket list tillsammans. Tre saker som du och jag ska förverkliga, hade vi bestämt
precis.
På dagordningen. Så långt hann vi faktiskt inte.
Nej, men då får vi ta en separat, en mer privat konferens.
För det är också trevligt att liksom, har man några gemensamma drömmar som man vill förverkliga.
Ja.
För det är det man ska ofta.
Ja. Ja,
det tycker
precis.
Jag.
Och det kanske inte ligger så. Det kanske inte är så svårt att komma dit om man
Nej.
Bara
om man planerar lite i god tid, det är det som blir bra.
Ja. Vad vill du helst göra med mig? Vad är etta på din bucket list?
Med dig?
Ja.
Alltså som jag inte redan gör.
Ja.
Jag ser bara New York.
Ja.
Ett halvår i New York med dig. Fast det kan också vara någon annanstans. Det är som att jag har ändrat mig.
Jag trodde du skulle säga, det kan också vara med någon annan.
Nej.
Så har jag.
De konferenserna har vi inte än.
Nej, absolut, det kan vara någon annanstans. Men det är bra, det är etta, topp.
Jag har en reflektion om gnäll.
Okej.
Okay. Jag har nog nämnt det förut. Jag vet inte hur det där var. Men jag tycker väldigt, väldigt illa om gnäll. Mm. Det är inte så att jag inte gnäller någon gång heller. Men det finns olika typer av gnäll. Mina barn, det har jag nämnt förut, de fick faktiskt inte gnälla. Och det låter ju idiotiskt nu när jag säger det, för hur kan man hindra det?
Ja.
Men jo, det var bara så. De fick inte gnälla. Och då får man liksom hindra det. Genom att säga att du, det kommer absolut inte att bli så. Vi kan göra det här istället, men det där kommer inte att hända och så vidare. Jag har nu noterat mer och mer att vissa människor tycker ju mycket om att gnälla.
Du menar att de tycker om att gnälla?
Ja, det är som att de själva försätter sig i en liksom lite smickrande, lidande position.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt, väldigt retsamt. Man gnäller över samma sak år ut och år in kanske. Och är i den här positionen, då skulle jag vilja säga att om man är mer förtjust i att beklaga sig över sakernas tillstånd än att faktiskt se till att förändra något, så ska man passa sig lite.
Ja.
För det där blir inte bra för en själv.
Nej, det är klokt.
Det som ofta händer, det som är hindret för att på allvar förändra, det kan ju vara att man inte vågar och så vidare. Ofta är det då, tror jag, att när man börjar ställa krav på riktigt så förlorar man också någonting som man gärna vill ha. Nämligen, man förlorar att man är en människa som är snäll, trevlig och behaglig. Kvinnor hamnar ofta i det. Kvinnor får ju vara, även på jobbet, att man får vara mindre besvärlig så att säga än en man. Men jag tycker att man ska tänka på detta. Jag läste idag en psykolog som heter Liria Ortiz. Hon säger så här: gnäll innehåller inga förslag till lösningar. Det stannar vid prat. Konstruktiv kritik syftar till att ändra något och innehåller oftast förslag på vad man borde göra istället.
Mm. Absolut. Nu måste jag ställa frågor kring detta.
Ja, gör det. Får jag bara säga en sak först? Jag håller inte med om att det oftast måste innehålla ett förslag på vad man borde göra istället. För det kanske jag inte vet. Jag kan nöja mig med att säga, jag tycker inte om när det blir så här. Jag skulle vilja att det ändrades. Jag vet inte hur. Hur kan vi göra? Det kan också vara kritik, tycker jag.
Nu ska vi se vad vi ska börja med detta då. Jo, en sak som jag tänker, det här att man, du säger att man förlorar att man är en snäll och behaglig person. En person som gnäller istället för att liksom säga det här är ju verkligen inte en behaglig person, utan det är snarare en gnällig person som man inte tycker om. Och den rollen är ju inte särskilt rolig.
Nej, men man har ändå inte tvingat någon att ändra sitt beteende när man gnäller.
Nej, men det...
Man gnäller på sin partner.
Ja.
Själva karaktären av gnäll är att det upprepar sig och upprepar sig och upprepar sig. Det vill säga, jag har inte lyckats förändra min partner. Jag ställer inte sådana ultimatum eller tydliga krav så att jag når en förändring. Jag ligger på samma nivå hela tiden. Ingenting skulle ändra sig i sakernas tillstånd om jag slutade gnälla. Jag kan lika gärna sluta gnälla.
Precis. Men frågan är då om det verkligen är det man vill uppnå, om du förstår. För att jag får ibland en känsla av att, precis som du säger, människor mår bra av att gnälla. Så om det där skulle förändras, ja, men då hade de ju ingenting att gnälla på. Så att då, om det skulle förändras, då hittar man något annat. Och sen så har man den där rollen av att vara missnöjd.
Ja.
Därför att det är kanske en roll man har upptäckt att den ger poäng i vissa sammanhang.
Sympati.
Det är sympati och den ger framförallt uppmärksamhet.
Ja.
Och jag tror också att det handlar egentligen väldigt mycket om att man inte vill förändra sig själv.
Säg hur du tänker.
Jo, att man liksom, antingen så handlar det här om att du har sagt ifrån, för gnället är ett sätt att säga ifrån. Du uppnår inte det. Då får du gå därifrån eller acceptera situationen. Men det kan man inte göra, för att man liksom, du vill vara där på något sätt. Och då tycker jag så här, gå till dig själv och se, vad är det som gör att du fortsätter i de här situationerna där du uppenbarligen inte trivs.
Precis, men jag skulle vilja säga att det är inte bara två saker att välja på. Väldigt ofta är det en metodfråga när man är missnöjd med någonting. Gnället slutar ju folk att höra. Det man är missnöjd med och folk är egentligen överens om att, ja, ungefär som med hushållsarbete som jag har gjort. Om alla säger, ja, men det är klart att vi ska hjälpas åt, och så hjälps man inte åt. Då har ju jag min fina metod. Då ser man till att det får konsekvenser. Allt som inte sker åker in på deras rum. Liksom. Man bara ser till att det på olika sätt blir konsekvenser. Så måste det också vara i ett förhållande, tycker jag. Att om vi inte har nått det här som vi båda är överens om att ska hända. Om vi inte har nått det på en månad, då kommer det att bli konsekvenser. Och man måste då själv häva sig över så att man då också är då så obekväm att man är villig att flytta sig ur gnällbältet, så att säga.
Precis, men det är det jag menar. Så det är egentligen väldigt enkelt att säga att dra den gränsen om det inte var så att man kanske trivdes i rollen. Och då är det ju lite grann så att man faktiskt måste titta på sig själv och säga, fan håller jag på med det här för?
Mm.
Det är klart att man, det är så man lätt.
Man kanske har för dålig självkänsla.
Ja, det kan
vara. Och då ska man också jobba med den.
Ja, precis. Exakt.
För ingen blir lycklig av det här.
Nej, nej.
Det leder ingen vart.
Så det är det jag menar. Jag tror att man måste börja med sig själv. Du måste se, vad fan är det som gör att jag fastnar i det här? Varför hamnar jag i den här rollen? Vad är det som hos mig som gör att jag liksom fastnar
och
i det här.
Om vi leker med tanken, då kanske svaret är så här. Ja, men han är ju slarvig. Han säger att han ska göra, men han är ju alltid slarvig. Vad skulle du säga då?
Ja, men varför lever du med den här personen?
För att jag älskar honom.
Ja.
Jo, men du måste ta det vidare härifrån nu.
Ja, men jo, absolut. Men då tycker jag att då får du ju liksom. Om du inte kan säga ifrån, om du inte kan få det dit du vill, då måste du säga, orkar jag leva med den här människan som är så slarvig, för jag älskar honom så mycket, och acceptera att han är sån. Eller stick därifrån, för du kommer inte bli lycklig.
Ja, du gör det väldigt enkelt, för att det finns ju ofta väldigt många komplicerande faktorer. Så
absolut.
Att då viktar man, det finns ju andra saker i tillvaron som också väger väldigt, väldigt tungt. Och det här kanske är, eller förmodligen och uppenbarligen är det så att man har valt att okej, jag står väl ut med det här då. Men det kommer att tära. Det kommer att tära till slut. Så det är ingen idé att vänta med att sätta ner foten.
Nej.
Den ska ner direkt.
Jag är med där. Jag bara säger att egentligen så ser vi det så här, man ska inte fastna i gnäll. Det är vi överens om. Och sen så är vägen ur det kan naturligtvis vara en aktion att göra, att ställa disken på sängen eller vad det är. Det kan det vara liksom. Mm. Men jag tycker också att jag tror att många har svårt för det, och då ska man börja med sig själv och säga, fan, varför är jag på det här sättet?
Mm. Ja, för man kan inte, uppenbarligen kan man inte påverka den andra alltid. Då får man påverka sig själv och byta stil.
Ja, för det är egentligen det handlar om. Man kan inte säga, han är så dum. Så här, ja, men gör någonting åt det då i så fall. Eller stick.
Mm.
Ja.
Ja, jag blev tyst nu. Jag tänker.
Ja.
Ja. Nu tar vi ett lyssnarbrev. Mm. Det handlar om dating och Tinder och så vidare. En kvinna som skriver: jag har under det sista året haft kortare relationer, alla via Tinder. Det som alla män har haft gemensamt är att de uppvaktar, berättar för sina barn om vår relation. De är väldigt belästa och reflekterande. Den första träffade jag förra våren. Jag hade mina aningar att han träffade sitt ex fortfarande, men samtidigt bjöd han mig på resor och uppvaktade mig. Jag pratade flera gånger angående hur jag ville ha en relation. När vi sågs var det bra, men däremellan kände jag mig inte trygg. Efter 8 månader till och från försvann han utan att svara på varken telefon eller sms. Man nummer 2 var en härlig, smart, reflekterande kreatör. Efter en utekväll kom vi in på ämnet otrohet. Jag har ingen som helst acceptans för detta. En vecka senare hade vi sex för första gången, men sen veckan efter när vi skulle ses valde han att avsluta vår relation för att han tyckte att jag tappat respekt för honom på grund av otroheten, och han hade då varit otrogen mot sin fru alltså. Jag bad om att vi skulle ha ett schysst avslut, men det vågade han inte. Man nummer 3. En forskare som gått i egen terapi, reflekterat över livet. Vi umgicks nästan varje dag i 3 veckor. En fredag hade vi en underbar intim dag. Eftersom vi båda skulle ha barnen kommande helg så sa vi trevlig helg, vi ses nästa vecka. På söndagen fick jag ett sms innehållande information att han varit på en dejt, men att han fortfarande ville ses för att han gillar mig väldigt mycket. Hoppades på att inte såra mig, men ville diskutera om att inte ha bråttom in i relationen, utan att det kan finnas andra som pockar på uppmärksamheten. Jag svarade att jag inte är ett experiment och avslutade relationen med ett kort hej då. Har jag bara haft otur? Eller är det så att kombinationen förvirrade snart 50-åringar som varit gifta för länge och tillgängligheten gör att vi både män och kvinnor tappat förståelsen för att tillit är det viktigaste i en relation och att inte testa olika personer mot varann för att sedan utvärdera vem som passar? Är det inte värt att satsa på det man har om man tycker det känns bra och härligt? Jag tror alla tre tyckte att vi hade varit en bra match, men det är ju något som är knas. Eller är det bara jag som har otur?
Ja.
Vad säger Magnus?
Ja, otur. Det är ändå... Alltså så här, man kan ju se det på två sätt. Det ena är att hon har haft otur eller att alla män över 50 är knäppa i huvudet. Men det andra är ju att man på något sätt, det verkar ju som att såna här dejter, jag har ju inte varit på någon sån, men det känns på något sätt som att folk har blivit väldigt öppna i det. Det är ingen som går och påfåglar sig och säger, åh, jag är en sån härlig människa, jag är så fin och snäll. Det går ganska snabbt att komma in folk in på livet för att man håller på med så mycket liksom. Öppnar sig så mycket så att ja, man visar allt på en gång.
När man
så,
väl träffas.
Ja, när man går på de här dejterna så är man inte liksom... Ja,
jag gissar att det gäller framförallt kanske lite äldre människor.
Ja, absolut.
Vuxnare människor. Ja. Man håller inte igen riktigt.
Och det är väl på ett sätt bra, därför att då slipper man ju hålla på för länge och gå in... Jag vet inte hur länge de höll på liksom, men att det går rätt snabbt och säga, det där det vill jag inte ha och det vill jag inte ha. På det sättet kan det vara bra också. Sen kan jag tycka att det är så här...
Får jag bara fråga, menade du nu att det var bra att de här trots allt bekände färg tidigt?
Ja, precis. Mm. Att man fick se, det där var nog ingenting för mig.
Mm-hmm.
Vad säger du?
Ja, jag tänker så här... Hon backar ju ur när eller nej, det är olika vem som backar ur. Ja. De har backat ur männen, höll jag på att säga, på sätt och vis. Men jag tror att det som krockar här, det är värderingssystemet. Hon har ett värderingssystem där hon tycker att tillit är det viktigaste i en relation och inte att testa olika personer mot varandra. För mig skulle det nog vara, ja, men jag måste ju testa dem. Vem är bäst för mig? Så skulle jag tänka. Och jag skulle inte lova någonting. För jag tycker inte att, alltså om man ska ifrågasätta, jag förstår ju precis hur hon tänker. Men om jag ska ifrågasätta någonting där, så undrar jag vad tilliten då så att säga ska bygga på. Den måste ju bygga på att man verkligen, verkligen passar för varandra och har samma värderingssystem. Ja. Man ska ju inte ta någon, typ vem som helst, och sen börja bygga ihop sig.
Nej.
Och börja lita på varandra. Utan jag tycker snarare att man ska leta efter den som passar just mig som jag är, och så vidare. Och då kommer tilliten att uppstå, för att man kommer att vilja vara rädd om varandra. Mer av rätt skäl än av en princip. Ja. Så jag tycker nog inte att de här männen är så konstiga heller. Men där har ju hon då inte träffat rätt som har samma värderingssystem som henne.
Nej.
Hon är intresserad av ganska så här, som hon säger, kreativa och liksom spännande män. Men de kanske då också är så att säga mer öppna för någonting lite mer icke-traditionellt.
Ja, absolut.
Och han, den här mannen nummer två, han hade då varit otrogen. Och det hade hon ingen acceptans för. Nej, och då är det ju fine. Om han liksom kunde stå för otrohet, eller så hade han gjort ett misstag och varit otrogen en gång. Då, ja, men det är också, då var hon lite sträng, kan jag tycka.
Ja, det kan jag också tycka. Eller så här, hon hade ju lite till övers för otrohet eftersom hon hade sex med honom och visste att han var gift eller hade en fru.
Nej, det vet jag inte om han hade.
Så fattade jag det som att han hade varit otrogen mot sin fru med henne.
Nej, så det tror jag okay, inte.
Nej, men då fattade jag. Då blev det annorlunda förstås. Nej, men jag tycker också så här, det är lite mycket begärt att man på en första dejt ska känna tillit. Det är ju nästan omöjligt.
Ja, och det kanske inte var en första dejt heller. Men någonting annat som jag också tycker är intressant, det är det här med att det kanske också finns en viss kultur på Tinder. Att många dejtar ju för att, ungefär som han man nummer tre då, de hade sagt trevlig helg för de skulle ha barnen, och så säger han att han har träffat en annan och så vidare. Jag skulle nog... Ja, men om jag var hon och gillade honom, då skulle jag kämpa lite för honom.
Ja.
om jag nu gillade honom och han hade träffat en annan, jag själv var ju på Tinder, nu har han träffat någon annan som var på Tinder, mm. så att säga, och han var ändå öppen med det här och ville fortsätta träffa henne.
Ja.
Men jag skulle nästan be vår lyssnare fundera på, vad var det som var så fult med det? Måste man direkt bli jättekär i dig, mm. så att säga, för att sen få vara med?
Ja, nej, men absolut. Men det är lite som du säger också, att det var väl inte, de hade väl kanske träffats några gånger och hon hade börjat tänka att det var dem.
Mm, nästan varje dag i 3 veckor, precis. Ja, precis. Och där är det ju såklart också, ja, det är såklart också att man ska vara tydlig med förväntningar från början då. Är vi nu exklusiva för varandra, som det då heter?
Ja. Ja. Jag tror också det är svårt att säga, så här, hur långt ska det behöva gå innan man känner att man committar? Och finns, ska man göra en sån överenskommelse, ska man fråga chans? Eller så här, nu är vi ihop, nu ska vi inte träffa
andra. Det tycker jag, det skulle jag vara väldigt intresserad av. Om jag träffade någon och dejtade och vi hade sett mycket, så skulle jag inte hymla med den frågan. Hur ser du på vår relation?
Nej,
är du öppen för att träffa andra? Eller, och hur skulle du känna om jag gjorde det?
Ja.
Det är liksom, det är ju en jätteviktig fråga.
Ja. Faktiskt.
Man får inte dra sig för att säga sånt.
Nej, och sen också lite grann som du säger, att om nu den andra parten säger, men jag träffar gärna andra ett tag till, för jag är inte säker.
Nej.
Men det är jobbigt, men det kanske är bra ändå. Men
det är i alla fall info.
Man kanske kan härda ut i det. Det har man erfarenhet av.
Ja.
Och det går ju också.
Mm.
Ja, nej, absolut. Ja, det kanske är så att hon män är inte galna och hon har inte haft otur, utan det är så här det ser ut.
Så kan det vara, fast hon måste ju leta vidare, för det kan ju vara, alltså hon kommer ju att hitta någon som passar, så att säga.
Absolut.
Men ändå lite varning kanske, för att just vara för sträng med just bygga tillit när man söker på Tinder.
Exakt.
Man kanske ska leta någon annanstans då.
Ja, eller också rådet är kanske ha lite tålamod och vara inte så sträng i det här, utan det får ta
låt
lite tid.
Låt det växa fram, liksom, ge det en chans.
Men ja, bra.
Mm.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Du vill ta ett lyssnarbrev till.
Mm.
En kvinna som skriver, jag som kommer från Dalarna känner igen stuket.
Mm.
Men vi får se var det här landar. Hon är sambo sedan 17 år, har 1 barn gemensamt och hon har 3 utflugna barn. När hon och hennes man hamnar i dispyt, skriver hon, då sluter sig sambon och blir tyst, passivt aggressiv. Att vara knäpptyst och ignorera mig. Han bara går förbi mig ute som inne. 2 dygn senare mår jag så dåligt att jag kryper in till och ger en kram och säger att detta blev dumt och så vidare. Aldrig att han tar första steget till förlåtelse. Har provat att ta upp problemet och hur jag känner. Men direkt när jag tar upp det så ignorerar han mig igen, säger att han är sån och det får jag ta. Jag föreslog att vi kan ta timeout 2 timmar och sen reda ut. Förra helgen var det silent treatment hela helgen. På måndagen var jag helt slut. Att jag stannat så länge beror dels på ekonomin och att det mellan de här händelserna som händer 1-2 gånger per månad så har vi det bra. Jag har funderingar på om han har Asperger, sonen har en diagnos också, och det förklarar att det då skulle förklara att han har svårigheter i socialt samspel. Det finns andra tecken också som rigiditet och oflexibel. Nu är ju detta ingen ursäkt för att bete sig så här. Men kan det vara så att silent treatment beror på hans svårigheter att hantera konflikter? Jag har ställt ultimatum att vi måste söka hjälp, men dessvärre verkar han tycka att det är bättre att leva ensam i så fall.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När han får de här tysta dygnen så drabbas ju också sonen till viss del. Hans pappa sitter i förrådet, åker iväg eller lägger sig och sover. Kan vi komma till rätta med det här på något sätt? Eller är det bättre att bara lämna? Hur kan jag förhålla mig till de här silent treatment-dagarna för att inte själv gå under? Det där tigandet.
Ja, det lät ungefär som att alla dalmasar är,
nej,
har...
men det, jag vet inte.
Nej, men jag fattar.
Lite likt det här, man går ut i garaget och ja. Så sitter de där eller går ut på och hugger någon ved. Ja. Man pratar inte liksom.
Nej, men det är ju, jag vet inte.
Alltså, äldre generationen.
Ja, jag fattar. Jo, absolut. Mm. Och det vad jag menade var att då kanske liksom alla i den äldre generationen har Aspergers. Och det, jag tror att man... Jag tror att det spelar ingen roll om man har Aspergers eller inte. Hon kommer inte få till någon undersökning. Det har inte med saken att göra. Jag vill inte dra någon, liksom, göra någon diagnos på det. Men den skiter i det. Strunta i det. Bara nummer ett, tycker jag. Och sen tror jag också att jag tror hon är mer rätt ute när hon säger att han har problem att hantera konflikter. För det är ju ganska uppenbart. Och så här... Om det är två gånger i månaden, det är ändå ganska mycket, tycker jag.
Ja, det är ganska mycket, det är rätt, två dagar varje gång då också.
Ja, och liksom man har helgerna och det är väl då... jag vet fan, men det är ganska mycket. Och att om det är så att han säger att jag lever hellre ensam än att gå i samtal, det är också ganska allvarligt. Det är liksom... Då
jag
är
vet
det
inte
svårt
om det var uttalat så, nej. Eller om det var hennes slutsats. Men han vill ju inte söka hjälp.
Nej, och att han är liksom, det är verkligen tvärstopp där. Han är heller liksom, det verkar sitta väldigt djupt inne det där. Mm. Så att jag, på tal om det här med hur man liksom hanterar sin situation när man är missnöjd. Det är nästan så att, alltså det låter som det är omöjligt att komma åt den här mannen. Det låter extremt svårt, så jag skulle nästan säga... Det finns två vägar. Det ena att acceptera att han är så där. Då kan vi prata om hur man ska hantera det. Och det andra är att lämna.
Och hur skulle du tycka att man skulle hantera det, menar du?
Ja, jag tror att man... En viktig sak är att ganska snabbt tänka, lära sig att tänka att det här beror inte på mig. Det här har inte med mig att göra. Nu är han inne... Och man får gärna tänka på det hur man vill. Men så att det där är hans sak. Det har inte med mig att göra. Nu vet jag att han är sur och tyst. Då har jag den här sysslan som jag kan göra istället. Eller då går jag och gör det här, tar jag med barnet och gör någonting eller vad som helst. Att man inte låter sig själv dras in i det där. Det tror jag är liksom en liten
att
nyckel.
Hon måste i så fall, om hon stannar kvar hos honom, så måste hon fullt ut verkligen acceptera att så här är han.
Ja.
Så att hon inte ens blir irriterad över det.
Nej,
för att irritationen drar ner för henne. Ja. Det är för hennes egen skull i så fall som hon bara fullt ut ska acceptera det. Fullt ut acceptera att hon kanske måste ta första steget tillbaka sen och så vidare.
Ja. Vad säger du?
Nej, men jag håller inte riktigt med dig om att... jag tänker att det absolut skulle vara värdefullt att liksom tänka Asperger-tanken. Jag tycker att han borde undersöka om han har det, framförallt om sonen har en diagnos. Jag menar, det finns ärftliga faktorer och det kanske skulle göra det lättare för honom på något vis att förstå att han behöver skaffa sig strategier, för det är det han behöver oavsett om det är Asperger eller inte. Han behöver skaffa sig socialt acceptabla strategier när man hamnar i en dispyt. Hur gör man då, så att säga? För det här är ju inte en framgångsrik strategi. Inte i något avseende, liksom. Och hon mår så dåligt så att hon kryper till korset och så vidare. Hon mår jättedåligt av det här. Det förstör helger när de hade kunnat ha det bra. Ja, jag tycker så här. Här har vi i och för sig en mening som är spännande. Har ställt ultimatum att vi måste söka hjälp. Men dessvärre verkar han tycka att det är bättre att leva själv.
Ja.
Mm, då håller inte jag med om. Så vad hade hon för ultimatum egentligen? Vad var det? När man ställer ultimatum så säger man ju om vi inte går, om vi inte söker hjälp, så ja. Vad då?
Ja, så skiljer de sig inte, och då har han sagt att då skiljer vi oss.
Ja, och då har hon inte gjort det. Hon nej, har ställt visst, ett ultimatum som hon inte följer.
Och som då, hon inte då, följer. Då.
Nej, precis. Nej, hon följer inte det. Så jag tänker så här att nästa steg för henne är att hitta ett ultimatum som hon kan leva med att sen genomföra. Annars är de återigen helt värdelösa.
Ja, absolut.
Det är att hon då kanske inte ska bo med honom. Mm. Man kan skiljas på olika sätt. Hon kanske älskar honom men vill inte bo med honom. Mm. Hitta nivån på ditt ultimatum. Man kan inte sätta ett ultimatum och sen inte liksom genomföra det. För då har du inte egentligen lyssnat tillräckligt djupt på vad du egentligen vill, så att säga. Eller, och vilket han då kanske räknar ut. Eller ställt så tydliga krav. Jag skulle också kanske hjälpa honom att boka och så vidare. Köra över honom lite grann. Nu har han kört över dig väldigt länge. Nu får du köra över honom och så får det gå som det går lite grann.
Ja, visst sa hon också att det handlade om ekonomi. Att det var svårt för henne att få ihop det själv. Liksom.
Ja.
Ja. Och det är ju klart, det är ju en faktor som gör det mycket svårare att ställa ultimatum. För att man har liksom inte kanske så mycket att
Nej, precis. Och därför måste hon hitta ett ultimatum som är möjligt att genomföra. Som ändå blir en lättnad för henne på något vis.
Nej, precis. Jag tycker också att vad jag menar är att det är så uppenbart att hon har en man som absolut inte vill ställas, ha några diagnoser på sig, samtala med någon som inte liksom vill gå in i någonting som handlar om psykologi överhuvudtaget, låter det som. Och då kan man också säga så här, det verkar vara en väldigt dålig match med tanke på att hon är ganska mån om det här.
Ja,
och det är ju också
men det kan också vara att han har kommit undan. Alltså pressen har inte varit tillräckligt hård på honom.
Precis.
För han kommer undan med det här beteendet.
Exakt.
Han flyr. När hon sätter press, då flyr han in i tystnad. Sen kryper hon till korset. Mm. Nej, det här loopen, det måste de ta sig ur. Och det är faktiskt tyvärr hon som måste byta strategi.
Ja.
Han klarar sig genom det här. Ja. Han maktspelar på sätt och vis. Ja. Han kanske absolut äkta oförmögen. Men samtidigt så funkar ju hans strategi faktiskt. Han slipper bråken. Hon ser till att de blir sams. Han kan fortsätta på samma sätt.
Oh ja. Och då
byt strategi, säger jag till
henne. Och precis. Byt strategi. Jag blir lite hård och krass i det här, för jag tycker så här att det är ju på något sätt, hon har ju försökt, hon har ju gjort vad hon kan för att få någonting att hända i det här, men det kan ju heller inte ligga på henne att förändra den här människan som är uppenbart så liksom total bara vägrar.
Men det hon kan göra är att förändra sitt eget beteende, och då blir loopen en annan.
Ja.
Hon skulle kunna meddela honom att nu på allvar så kommer jag att börja liksom hitta en lösning. Om du inte ändrar dig, om du kommer att ha de här tysta dagarna så fort det är någonting jag vill prata om, så kommer jag att verka för att vi ska separera. Det kommer kanske att ta tid, men jag kommer att börja leta efter så att jag får ekonomi, kanske ser över alltihopa, för så här ska jag inte ha det mer.
Nej. Och då sen, som du sa, så måste hon också göra det.
Ja, det måste hon göra.
Genomföra
det, kan hon börja
planen,
med omedelbart. Liksom. Ja. Och märker hon en förändring så då är det ju bra då. Men om hon inte märker en förändring, det är lika bra att bara sätta igång. För han behöver hjälp att bryta det här också. Eller han kommer inte att bryta det. Han är bekväm med det här.
Ja.
Passa bra för honom att gå ut och lägga sig någon annanstans och sova och sitta i förrådet och så vidare.
Jag ska också göra det, tror jag.
Gör det. Mm. Gör det. Kan låsa in det där. Vi är ju också hennes
vägnar. Nej, men det är en låst situation. Jag kan bara hoppas att hon väljer en bra väg ur det här. Att antingen, liksom just som du säger, ställa ultimatumet och fullfölja det.
Ja.
Eller
annars var det inget ultimatum.
Nej.
Annars var det inget.
Ja.
Du, tycker du att man kan ha gott samvete fastän man har gjort fel?
Ja.
Säg då.
Jo, men om man gör fel, så länge man vet att man har gjort fel och liksom kan be om ursäkt för det och försöka bättra sig, så tycker jag absolut att man kan ha gott samvete.
Ja, men det håller jag med om. Men låt säga att du inte ber om, du gör någonting som är fel.
Ja.
men du ber inte om ursäkt. Låt säga så här. Jag kan se några sådana situationer.
Ja.
Vi har pratat om sånt förut. Låt säga att man är, vi har haft brevskrivare som skriver så här att jag lever i en fin familj, jag tycker om min man men känner ingen attraktion, jag älskar barnen, jag vill liksom inte förstöra förhållandet, men nu har jag träffat en annan man.
Ja.
Och liksom attraktionen i hemlighet då är så stark.
Ja.
Så att hon provar att gå i säng med honom.
Ja.
Och hon gör det för att kanske i hopp om att ja, men här lägger sig det hela nu. Liksom. Mm. Här kommer det här att dö ut. Det här kommer att visa, ska jag liksom satsa på det här eller inte?
Ja.
Och då tycker jag att ja, men det blir lite så här, det är svårt att fördöma på något vis. För att alternativet hade kanske varit att direkt bara bryta upp ifrån familjen och säga jag är kär. Ja. Och sen så visar det sig att den här nya historien ändå inte skulle hålla. Ja. Alltså jag menar bara att livet kan komplicera saker ibland. Och det kan vara svårt att döma handlingar utan att veta orsaken bakom.
Ja, alltså utifrån. Menar du att fördöma någon som beter sig på det sättet?
Ja, alltså det är inte så lätt.
Nej,
men och även inför sig själv menar jag att man kanske inte ibland kan det vara liksom vissa saker man gör som är fel som ändå var det bästa just då.
Ja.
Det var någon psykolog, en barnpsykolog, apropå att hantera barn, så sa hon så här: man ska inte göra det som är rätt alltid, man ska göra det som funkar.
Mm.
Och ibland så kanske det är också som så för en vuxen på något vis.
Ja, men jag tycker också det är så här, det beror ju på vad man definierar, vad man själv tycker är rätt och fel.
Ja,
för men det, precis. Men även i förhållande till barn och det där rätt, det är många som säger du ska göra si och du ska göra så, det är inte säkert att de har rätt. Utan man går till sig själv och tänker så där, jag tycker att det här är rätt, då gör jag på det sättet. Och egentligen kan man ju säga samma sak om den här otroheten eller att testa ett förhållande, om jag tycker att det är rätt.
Fast jag tycker ju egentligen att det är fel att vara otrogen. Låt säga att man har ju sin värdering, men det är det jag vill åt. Mm. Man har liksom ett system där man tror att man har snappat, vad är rätt här nu liksom?
Ja.
Och sen så plötsligt får man lov att bryta mot sina egna regler. Mm. För att man är i en sån knipa att något av det som är fel var ändå det mest riktiga liksom.
Ja, men jag tycker så här då, att antingen så får man liksom formulera om det där man tyckte var rätt och fel och säga fan, jag tycker nog att det här är rätt i alla fall.
Man har fått en pusselbit till sitt moralsystem som gör att det blir liksom okej, det här komplicerar. När det är så här så kanske jag bör.
Ja, men för det tycker jag man upplever många gånger, att jag har tänkt så här, så där kan man ju inte göra, så får man inte göra, och så har man insett att fan, så lätt är det inte. Och att man liksom, sen handlar det någonstans, så handlar det också om livet är ju på det sättet att man skriver sin egen historia, om du förstår. Du skulle vilja vara på ett sätt, så är du inte sån, men då skriver man om det lite grann så att det blev rätt i alla fall. Det tror jag alla människor gör på något sätt.
Mm-hmm.
Att man, just att man har gett sig in i den här situationen och egentligen tycker att den är fel. Och sen när du har hamnat i det så måste du hitta ett sätt att förlåta dig själv och rättfärdiga. Och det är väl liksom, det kan man väl också förlåta sig själv för att man gör.
Ja, fast det här är lite annat tänker jag. Men det kan ju vara, och nu blir det som att jag pratar om otrohet bara, men det kan ju egentligen vara allt ifrån att okej, min unge är snuvig, ska jag lämna han på dagis? Men det får jag verkligen inte göra. Men farmor är också sjuk. Och sen så de som ser en snorig unge på dagis fördömer väldigt hårt, men jag hade faktiskt någonting ännu viktigare jag måste. Och sådär. Alltså tillvarons jäkla trassel.
Jo, absolut. Och sen kan man väl också säga, jag vet att det här är fel, men jag måste fan göra det i alla fall. Att man väger saker emot varandra.
Ja, man ska och framförallt kanske när det gäller om man dömer andra eller inte.
Ja.
Man vet inte vad som ligger bakom.
Nej, men du började med fråga om man gör fel och ändå liksom...
Ja, om man kan ha gott samvete.
Ja, absolut, ja, och jag tycker att det handlar liksom i slut... Man måste vara medveten om när man gör de här övertrampen. Alltså värdera det i efterhand. Vad tycker jag om det här egentligen?
Sen ja, helst kan man, innan.
Ja, helst innan, ja, men
för då är det ju det jag menar, ja. att man innan, ja, blir medveten om en väldigt svår situation och fattar, ja, sitt beslut, fastän det egentligen kan, ja, te sig långt utanför vad man egentligen skulle vilja. Ja. Och jag tror att det är viktigt att man på något vis då förstår, ja, att ja, jag är en svår sits. Ja. Jag gör så här nu.
Jag kan ju tycka att jag har nog lämnat barn på dagis när de var snuviga, men jag skulle aldrig kunna anklaga någon annan för att göra det och tycka att det var fel.
Nej, och det var väl lättare förr när corona inte...
Ja, ja, nej, jo,
nu är det helt hopplöst.
Nej, men överhuvudtaget, det är ju saker man... Alltså man går mot rött eller liksom så här, små saker man gör som man tycker, fan, det här är ju inte rätt, men skitsamma liksom.
Ja, fast det, jag pratar inte liksom om sånt, för det förlåter man sig omedelbart. Ja, det är liksom inte ett moraliskt dilemma.
Nej, men det finns en bred skala i sånt där som... Mm. Ja, nej, ja. Jo, man kan göra fel och ändå tycka att det är okej.
Ja, ändå har gjort rätt, så att säga. Man har gjort det bästa. Det är väl det kanske som är grejen. Har jag liksom tänkt ut noga och, ja, gör det bästa i situationen. Jag är inte ute efter det som du kanske trodde att man gör och sen i efterhand täpper till det med en förklaring.
Nej,
jag är ute
det.
Efter liksom att i varje stund göra det bästa så att man kan,
absolut,
ha...
Absolut. Men du återkommer till det där exemplet med otroheten. För att det, är ju, man, det är ju liksom, det är ju känslor man hanterar i det. Jag vill det här så jävla gärna. Jag vill,
ja,
verkligen,
men man
vara
vill
med
samtidigt
personen.
Inte förstöra familjen.
Precis,
kanske.
Absolut. Oh, ja. Och då måste man ju någonstans gå över gränsen och så får man hantera det sen.
Ja.
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 Svårt.
Samvete, ett gott samvete är den bästa huvudkudden.
Ja.
Du, då är det dags för sista ordet och det är ditt.
Tack.
Mm.
Jo, jag skulle vilja prata om en sak här. Att vikten av att när man separerar, om man blir lämnad eller om man lämnar själv, men framförallt om man blir lämnad, och det kan låta hårt, men vikten av att verkligen ta hand om sina egna problem i det här, sin egen liksom sorg och sin egen ilska över det här, att förstå den och ta hand om den på egen hand, det är superviktigt. För att om man inte gör det, om man inte liksom klarar av att bearbeta det och arbeta med det och förstå att det här liksom är min sorg och min ilska, då är risken oerhört mycket större för att man börjar dra in sina barn i det.
Mm.
Därför att hur duktig man är, så kommer det spilla på något sätt. Det kommer att spilla inför barnen gentemot exet. Det är då man liksom drar igång de här grälen och konflikterna som egentligen bara handlar om just att man är förbannad och ledsen och sörjer.
Mm.
Så att det finns liksom skäl, inte bara för ens egen skull utan framförallt för ens barn, att fan ta hand om det där, arbeta med det och förstå vad det handlar om.
Mm. Så att du menar att när jag är liksom bitter på mitt ex och egentligen skitförbannad för när hon till och med skaffat en ny och när jag träffade honom, allt det där, det är det här som är så jäkla,
ja,
svårt.
Det är skitsvårt.
Det är det här som är så himla svårt, ja, men att det ska man liksom för alla så skulle egentligen härbärgera,
ja,
själv.
Ja.
Eller ta ut någonstans på ofarlig,
ja,
plats.
Och jag tänkte på det när vi pratade om det här med liksom gnäll och missnöje. För det tangerar det lite grann. Men jag vet att jag... liksom, jag, nu har jag inte det privat, men i jobbet har jag en person som jag tar ut allt gnäll på.
Nice, och ja, den personen.
Nej, därför att det är en kollega som tar ut lika mycket av eget gnäll mot mig.
Ja, ni har varandra, ja,
och
till det.
Det är inte så här, jag menar, det är inte så att vi gnäller på varandra, utan att man har en, så här, en någon slags ventil, en,
ja,
person som man kan just vräka ur sig saker inför, som inte berörs av det, eller som kan förstå och veta och känna till, men som inte liksom behöver dras in i det.
Mm.
För det tror jag kan vara viktigt. Men det är så otroligt viktigt att förstå att det är det här jag håller på med nu. Jag håller på att vräka ur mig skit. Det är liksom smuts som kommer ut här nu. Det kanske inte är helt faktaorienterat och korrekt.
Nej.
Utan bara vill...
Det är slagg.
Ja, det är slagg.
Mm.
Det kan behövas, men liksom så här, det måste ha ett eget rum. Det får inte finnas bland familj och barn och allt det. Nej, där. Det blir inte bra. Sen, jag vet att det här är nästintill omöjligt. Men man kan bära det med sig i alla fall.
Och jag tycker inte att det är omöjligt. Nej, utan det är lite grann... Alltså det är ungefär som att skilja på känslor och intellekt. Att intellektuellt så kan man nog förstå det. Och förstår man det så blir det lite lättare ändå att leva efter det också. Än om man helt oreflekterat tänker att det är rätt att ösa ur sig. Nu ska hon få liksom.
Exakt.
För det får konsekvenser som till slut också drabbar en själv. I form av en sämre relation till den man har barnen ihop med.
Precis. Jag tror också att man kan liksom tänka att det här om det finns känsla och intellekt. Att man kanske kan börja med åtminstone 5% intellekt och 95% som bara i känslor. Och sen jobba upp det där så att det blir mer och mer. Att man liksom tänker sig för och blir mer och mer liksom.
Och hitta någon bra att prata med som man just kan få ur känslorna till också. För de måste ju också ut.
Ja,
de ska ut. Ja. Men de ska inte ut så att det drabbar barnen. Exakt. Och barnens föräldrar helst.
Precis.
Mm.
Ja.
Ja, vad bra. Vi kan väl också bara säga att vi hade också ett stycke här som vi tänkte skulle ingå i podden, men där du och jag blev så osams.
Vi censurerade bort
det
helt enkelt.
Vi fick lov att klippa bort det.
Och som började med, jag tror att det här kan leda till ett gräl.
Ja, du började och så. Och jag tänkte, nej, varför då? Och sen så blev så arga.
Det tråkiga.
Vi kanske försöker nästa gång.
Det kan vi göra. Det tråkiga är att det är liksom borta för att jag spelade över det. Så att det finns inte.
Nej.
Vilket också kan vara skönt.
Ja, det...
Det är som att det inte har hänt.
Vissa saker ska bara bort. Och kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss. Så hörs vi igen nästa vecka.
Jag vill i alla fall säga att jag älskar dig, Marit.
Och jag älskar dig också. Nu har en dåligt samvete här. Okej. Okay. Ja, vi hörs sen.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden, en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.